Det här är ett avsnitt av TechBrief svarar denna vecka om varför de här små irriterande buggarna på olika plattformar finns kvar. Vi har fått en fråga.
Hur bra är utvecklare på de stora techbolagen på att använda sina egna plattformar? Tycker det är ofta som små irriterande buggar som hade blivit upptäckta av utvecklarna om de hade varit vanliga användare finns kvar för länge. Mm, det här tror jag alla känner igen sig i. Det är ju lätt att sitta och vara kritisk när man använder och lite mindre kanske när man sitter och gör det. Men är det här någonting som irriterar er ofta? Ta det som ett nej. Ja, men typ Gmail och Slack och liksom,
alltså, ja, alltså det är väl att man relativt ofta upptäcker saker i så här tjänster man använder varje dag, men det är svårt tycker jag att veta om beror det här på att utvecklarna hade kunnat göra någonting bättre eller är det mer bara någonting som är tillfälligt fel med tjänsten, om ni förstår vad jag menar.
Mm. Men små fel upptäcker man ju i stort sett hela tiden och det är ju lite irriterande, men det är faktiskt inget jag går och stör mig på särskilt mycket. Jag vet inte om man blir van till slut med att så här, ja, det är en mjukvaruprodukt. Det kommer vara lite så här, skavanker här och där.
Jag tänker mer att man kan störa sig på det vi har pratat om i podden tidigare om, alltså så här med enchantification, att tjänster då blir sämre över tid, så att säga. Och att det kanske inte styrs så mycket av utvecklare utan snarare av affärsmässiga beslut, tänker jag.
Nej, jag vet, som har jobbat med mjukvara länge kanske är mer irriterad av uppenbarligen än vad andra är. Men jag tror också att man får mer empati för varför det kan bli så. Det är så otroligt mycket mer komplext än vad det ser ut att vara. Mm. Varje gång man ändrar någonting så råkar man ställa till någonting annat. Det är lite det som att sätta upp ett sånt här stort dominosystem, du vet, man ska trycka på, men man ska trampa sig igenom och minsta lilla feltramp gör att du sätter igång en sån här
lavin.
Och då börjar alla dominobrickorna på ena änden av rummet börjar falla utan att du ens trodde att det var det du höll på med.
Mm. Och det är inte uppenbart innan heller hur allt är kopplat.
Verkligen inte, utan så här, nu händer det här på grund av den. Det kunde man kanske ha sett, men nu har det redan hänt.
Nej, men det finns ju ett uttryck för det här, har jag förstått det som heter dogfooding, alltså att utvecklare använder sina egna tjänster och produkter, men då är det väl kanske framförallt lite innan de släpps, alltså att det är lite i den här beta-fasen, att man fortfarande jobbar väldigt mycket med att utveckla någonting som ska släppas och därför så sitter man väl väldigt noggrant och tittar på det. Men alltså om man drar ett exempel bara till vår egen arbetsplats, vi har ju utvecklare här också som gör ett kanonjobb, men det är klart att ibland så märker man ju själv någonting i så här systemet, att just det, vi skulle vilja få in den här funktionen för nyhetsbrevet till exempel, eller det här funkar inte, och det betyder ju inte att de inte läser eller använder själva produkten, utan det är väl mer att man de kanske inte har behov av att se de sakerna som vi ser eller som användare upplever. Liksom. Mm.
Och att man prioriterar någonting annat. Alla utvecklare som jag förstått det har en så kallad backlog som är närmast oändlig. Mm. Så.
Det är väl alltid att det kommer någon, men som vi då, irriterande person och bara, hej, kan ni fixa det här? Och tänker att det är skitenkelt.
Ja, jag tror det.
Jag tror att man jobbar ju med andra saker. Man jobbar med saker som ligger längre fram. Dogfooding är ju, precis, du ska äta det som den äter. Du ska liksom förstå din egen produkt. Men som du säger, det är ju främst framåtblickande. Mm. Det som kommer att komma ut. Och då kanske man inser en hel del saker. Jag tror många av de här felen eller irriterande buggarna har ju uppstått när du fixade någonting annat. Så blev det så. Det var inte så det var avsett. Ibland kanske det att du hade sett förbi det. Men så till vanlig sån här QA-testning heter det, Quality Assurance, då brukar man fånga ganska mycket och sånt. Så kan man både liksom personer som sitter och gör det och även automatiserat. Men när du fixar andra grejer så småningom så kanske du glömmer bort att det fanns ett beroende från en grej till en annan. Någonting hände som var oavsiktligt och då börjar saker och ting gå sönder. Och då går du inte tillbaka och tittar på det. Även när vi gjorde liksom spel då, när vi jobbade med det, så fanns det ju saker som ibland hände när, du vet, Apple och Google uppdaterar sitt system, då slutar apparna funka, då sitter ju inte vi och går tillbaka till alla gamla produkter som vi jobbade med flera år sedan och kollar, och då märker man ju först det, nu funkar inte den här grejen. Jaha, när händer det? Mm. Så att man är ganska beroende av användarfeedback på det viset, för att man använder inte, tror jag, oavsett vad man sitter med, så använder man inte produkten lika på samma sätt och inte kanske lika ofta som liksom ursprungsanvändaret. Man gör på ett annat vis. Och det gör ju kanske inte att de är dåliga, det är bara att de tittar åt fel håll. Mm. Så här, de har ögonen åt höger fast problemet uppstår till vänster, så att säga.
Inom spelvärlden är det här en stor grej att spel släpps med massa buggar, och det har blivit ett allt större problem, upplever jag och många andra, att så här, det blir mer och mer deadline-hets, att ett spel ska släppas vid ett visst datum och sen så gör man det fast det är jättetrasigt ändå, så liksom funkar inte vid release och sen kanske det tar liksom ett år eller mer innan det faktiskt är liksom en bra version som man hade velat ha det från början.
Det där fick jag erfara när jag tyckte att jag var en otroligt bra flickvän som köpte Cyberpunk. Ja. Och det då inte, han kunde inte spela det på vadå, typ 2 år. Det var så buggigt.
Nej, men i spelvärlden har det nästan blivit en sjuka med early access. Mm. Då kan man komma undan, men det är ju nästan bara att säga det är inte färdigt, men det vore toppen om vi kunde testa lite åt oss på vägen.
Ja, det är väl det man använder ju. Alltså, i betaprocessen så är det där jätteviktigt. Men förhoppningsvis så ska ju det, de stora problemen var lösta då när man sen släpper en produkt
innan
och man
betalar,
ska betala för det.
Ja, men det blir lite av en sjuka i att det dels blir ett sätt att marknadsföra det, men också att då skeppas halvfärdiga produkter i vissa avseenden, och om man räknar med att spelare då har överseende med det, har man alltid det? Finns det exempel på saker och ting som där early access har förstört, att man tänker det här kommer aldrig bli så bra som det borde bli ens när det är färdigt, och sen så blir det ett antiklimax?
Nej, men när det är early access tror jag att de flesta har förståelse för att så här, okay, det här kommer vara liksom en massa fel och brister. Däremot är det ett liksom större problem när spel släpps och så betalar man 700 spänn och så bara, aha, det här var liksom, ja, vi kanske får gå tillbaka om 2 år, då kanske det här är bra liksom. Det har faktiskt blivit ett nästan problem, jag har recenserat några spel åt kultursidan här, så här, men ska vi recensera ett spel när det släpps, då... Alltså, det kommer liksom vara ett helt annat spel om 1 eller 2 år. Vi kanske egentligen borde så här, vänta 1 år med alla spel och sen recensera dem 1 år senare, när de faktiskt är klara kanske.
Så är det ju egentligen med mycket mjukvara också. Många saker som man tittar på, om man kollar på ett vanligt verktyg som Slack till exempel, som många sitter och använder. Det ser ju för blotta ögat ungefär likadant ut som det gjorde när det kom. Men bakom kulisserna är ju det här en helt annan produkt. De har säkert byggt om den flera gånger. De måste hantera skalproblematik. Då hade de kanske 1 miljon användare, nu kanske de har 50 miljoner användare, jag hittar på. Men det är en helt annan typ av produkt, och när du har 50 miljoner användare så skapas det en typ av problem som du aldrig ens hade tänkt på tidigare. Så att det man ser med blotta ögat är så här, ja, ser ut som en chatttjänst tycker jag, ser ungefär likadan ut som du gjorde förut, men det har egentligen gått tiotusentals timmar åt att bara uppehålla det, den polerade fasad som ändå känns okej. Okay. Mm. Så det är också sådana saker, att även i mjukvara, det som kommer ut vid ett tillfälle är inte samma sak. Google likadant, man söker, okej, startsidan är ganska lik, allt annat är annorlunda egentligen bakom kulisserna.
Sen betyder det ju inte att man, bara för att man jobbar på ett bolag, att man tycker alltid kanske att den tjänsten är den allra bästa.
Nej,
så kan det ju verkligen vara.
Ja, och i många fall så jobbar man ju med system och saker som är specialiserade för någonting som man inte håller på med. Jag tänker på precis som du jobbar med bokföringssystem till exempel. Ja, du är ingen bokförare, så du är ingen användare av detta. Det finns säkert många fel som kommer av det, att man har inte... Alltså här ska ju egentligen ha en position som heter UX-researcher, som är vars jobb egentligen är att få reda på hur används det här på riktigt, just för att det är ingen annan som vet. Du kan inte veta det, för du måste vara en bokförare själv för att säga det där ser ologiskt ut när man tänker som en bokförare, men eftersom ni inte är det så fattar man inte det. Du fattar inte vad det skulle innebära i den här miljön, och då har man ett jobb för det. Men det är klart att i den översättningen så försvinner ju massa, så ibland kanske det är irriterande buggar som är uppenbart för dig som användare.
För att man har också en särskild kompetens också om systemet.
Precis.
Vad det ska användas för.
Medan den stackaren som gör det försökte, ja, läste den här uppgiften, löste den, men fattade inte vad problemet var egentligen.
Min pappa har ett ord som han brukar säga ibland, som är neofili. Han tycker att vårt samhälle är liksom för mycket neofili. Alltså att man är då besatt av allt som är nytt. Man vill liksom ha nya grejer. Det är kul att lansera nya saker, nya produkter. Och det tror jag inne på de här bolagen, att det här är ett lite av ett problem som kan vara relaterat till den här frågan, att man vill skeppa nya produkter, man vill liksom skapa nya saker. Det är inte lika kul eller glamoröst att liksom upprätthålla gamla system och se till att de fortsätter att funka.
Jag tror verkligen att han är på någonting här. Det tror jag gäller med många saker, att själva maintenance-delen är oglamorös. Mm. Så kan man även kolla i arkitektur. Det är lättare att riva och bygga nytt än att fixa. Det är lättare att köpa en ny kopp än att laga den koppen som redan finns, som har gått sönder lite grann, och så vidare. Och även samma sak i mjukvara. Det är kanske lättare att bara lansera en ny funktion än att titta på, funkar den funktionen som vi hade innan tillräckligt bra, eller finns det något som vi kan förbättra där för att fixa till den och inte bara lappa och laga utan göra det på riktigt heller. Det är oglamoröst.
Vi har ju ett kul och aktuellt exempel där du har läckt ut inifrån Microsoft. De utvecklar någonting som heter GitHub Copilot, alltså som man ska skriva kod i och ta i verktyg som ska göra det mer snabbt och effektivt. Men då enligt källor till The Verge så använder man på Microsoft då inte GitHub Copilot utan Claude Code från liksom konkurrenten Anthropic, för att man tycker då att den är så pass mycket bättre helt enkelt. Så uppenbarligen så använder ju alla inte sina egna produkter särskilt mycket.
Det här är catfooding. Du använder konkurrentens tjänst som gör det du själv försöker göra mycket, mycket bättre. Även Claude Code stängde ju av XAI som också använde Claude Code och stängde av det för tyckte att deras konkurrent skulle inte använda den tjänsten som de själva gjorde när de försökte utveckla en konkurrent själva. Det blir verkligen så här metanivå.
Verkligen.
Men hur bra är då utvecklare att använda sina egna plattformar? Jag tror, är det inte fair att säga, man är rätt bra på att använda det som kommer, men inte det som har kommit. Det tror jag är en delförklaring åtminstone. Det är den här neofilin som du var inne på. Det är också mer spännande och man ägnar mer resurser. Man får säkert också mer, om man ska tänka rent så här karriärmässigt. Det är coolare och det ses bättre ut att nu har Henning lanserat den här nya grejen. Nu har Henning spenderat 3 år på att ta hand om och säkerställa att det här tråkiga som vi redan har gjort kommer fortsätta fungera i sakta mak framöver de kommande 10 åren. Det låter inte så kul.
Även om det ibland kanske hade varit bättre för användarna.
Sannolikt mycket, mycket bättre, men det låter mycket bättre att säga, nu har jag gjort den här nya saken. Så jag tror tyvärr att kanske är neofili svaret på den här frågan.
Ja, men kanske. Vi får väl i alla fall gissa att de här små irriterande buggarna som frågeställaren stör sig på kommer att finnas kvar även i framtiden.
Har du en fråga får du gärna mejla den till techbrief@svd.se, antingen via mejl eller via en ljudfil. Du har lyssnat på ett avsnitt av Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey, Sofia Sinclair och Henning Eklund. Vår producent är Tove Leffler, vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.